Fredagen. Ja, det var dagen när man inte kunde göra någonting, när det var så tråkigt och inga biofilmer visades och man bara kunde lyssna på gudstjänster på radion. Det har jag hört till leda av min föräldrageneration. Låt oss stryka ett streck över det. Det är väl redan struket med en noggrann märkpenna, tror jag, det strecket. Men låt oss definitivt konstatera att långfredagen kan vara kul. Vi skrattar här i Oddpod-studion. Och vi som gör det är jag, som heter Billy Rimgard, och påskharen Tobias Nordström.
Halloj.
Har du också hört det där om att...
Jag slängde upp två fingrar här som någon slags... min tanke var att jag skulle sätta dem bakom mig själv så att jag blev som en hare, men... Ja, jag fick en liten hjärnblödning så det blev ett pistecken istället.
Ja, men det är väl fint.
Obegripligt, ja.
Det är fint. Här är du. Har du också hört det här om att långfredagen ska vara så jävla tråkig? Är det bara jag som har blivit matad med den infon?
Ja, alltså jag har ju de senaste... Sen typ någon gång innan jul insett att jag så här hatar helger på något sätt. Och då menar jag liksom inte bara jul och nyår och påsk och alltså helgdagar så att säga, utan jag menar även, alltså jag hatar just tanken på att det så ska vara skillnad på två dagar i veckan på något vis. Ett tydligt exempel är så här, vi är en förhållandevis civiliserad civilisation ändå.
Det får stå för mig.
Men det är fortfarande så här att man inte kan få post på lördag och söndag. Alltså vad är det? Det låter som en så här medeltidsgrej på något sätt.
Eller nybakat bröd på söndagar är ganska svårt att få tag på också.
Ja, men det är liksom, ja, vad är det? Det är liksom så här, nej, idag är det lördag, då kommer inte posten. Alltså man bara så här, vad är det här för liksom, det låter som ett så här, bröderna Grimm som berättar om en by på något sätt.
Mm. Men det är märkligt det där, för att det är ju fortfarande så här, om man åker till någon stor stål- och glasgalleria någonstans, då har de öppet så här 10-21 på långfredagen typ. Så man kan handla sig en ny TV-möbel eller en ny uppsättning springkläder så här på långfredagens kväll.
Ja, men jag tycker ju om
man
det.
Kan inte läsa en dagstidning.
Jag tycker ju om det. Det är för att det finns så många dimensioner i det jag tycker om. Alltså dels är det bara en otroligt, tänker jag, modern, ett tecken på ett modernt samhälle som alltid är igång, så att säga.
Som det, alltid det, konsumerar.
Ja, men det behöver inte vara så här konsumtion, men alltså just så här att själva idén om det här med att dagtider då man sköter sina sysslor och sen kvällstid så håller man sig in och sover. Det är ju också så här, det känns också så här, vet, en idé från stenåldersgrottan på något sätt. Mm. Nu är det mörkt där ute, så nu håller vi oss här inne i grottan där vi är säkra och liksom vilar och tar det lugnt. Så behöver det ju inte vara heller nu för tiden, men ändå så är liksom samhället uppbyggt runt det på något sätt.
Förutom att man nöter ner en hel generation unga butiksanställda.
Men det behöver man
inte
göra. De kan
faktiskt byta jobb om det inte passar.
Nej, men det går ju också att anpassa. Kortare arbetspass till exempel. Ja. Vad heter det? Man behöver liksom inte ha någon slags så här skiftgång som bryter ner alla, utan det är nästa steg i civilisationen, fixa det här med rimlig arbetstid. Men och sen tänker jag även att det finns en så här stark demokratisk tanke i just så här öppet alltid grejen. Och det tänker jag till exempel då långfredag. Det är ju inte alla som firar långfredag, och det är väldigt många människor på jorden som att Jesus spikades upp på ett plus inte betyder ett jota liksom.
Nej, men alltså precis. Tänk för dig, du tycker att det är värdelöst med helg. Tänk de som inte firar jul, som bara så här,
ja.
Du vet, man går i skolan och träffar kompisar och så där, och sen så bara typ 17 december så bara, hej då, ses om 3 veckor. Du vet, det är absurda i att påtvinga sig en ledighet mitt i liksom en smällkall kolsvart vinter där det inte finns någonting att göra överhuvudtaget. Ja, precis. Ja, helvete.
Jag är emot helger, helt klart.
Ja, men det är bra. Var du det innan vi började här, eller fick jag med dig på tåget?
Nej, jag har varit emot det ganska länge. Jag är helt för att ta egenvalda helger. Att så här, helt plötsligt, så här, lite spontant, om man har möjlighet jobbmässigt, ta typ torsdag, fredag ledigt och bara så här, wow, göra någonting kul.
Definitivt.
Alltså, men just de här organiserade ledigheterna, vet du fan, alltså, om de fyller så stor funktion.
Ledighet är ju fantastiskt på många sätt, men det jag tänker är så här, det finns också, det när ett ganska destruktivt beteende, det här med att liksom bygga ledigheten runt så här, lördag-söndag-tanken. I det att så här, ja, men dels så blir det en väldigt, så här, väldigt stor ångestladdning för många att man ska hinna med så mycket över helgen. Alltså det finns ju en anledning till att alla sitter och har söndagsångest dagen innan jobbet. Det är liksom dels för att, åh nej, nu är det en hel vecka kvar tills man ska vara ledig igen. Och sen är det ångest av att man inte har hunnit med allting man skulle hinna på den här lediga helgen. Plus då att vi har hela liksom alkoholgrejen som är en stark tradition i Sverige. Att spendera den här helgen med att, vad heter det, både supa skallen av sig och ligga och skaka och baksmälla ungefär.
Långhelger tar fram det bästa i oss.
Ja, eller hur? Förlåt, jag bryter in här. Nu har vi pratat ett tag, men vi brukar ju börja med på poddarna med att jag visar någonting för dig. Du visar, har det tåget gått, eller får jag visa något?
Du visade upp din sämsta sida idag. Det var det du visade upp.
Gjorde
jag? Nej, jag vet inte.
Fy fan, vad elakt. Berätta, vad var det som var så dåligt med den här sidan?
Nej, det var bara, ja, jag försökte bara hitta en kul vändning på att du hade redan hade visat upp någonting. Okay. Förlåt, du kan gå vidare. Vad vill du visa mig?
Jag vill visa det här klippet för dig.
Då står det Mad Max Fury Road official main trailer. Och jäklar, här är det någon slags underjordisk värld. Rost, smuts, öken. En sån här traverskran. Okej, okay, du har mig. Det här ser helt ybermäktigt ut. Ja, vi slänger upp en länk till det här på oddpod.se förstås, om du inte har sett den ännu. Men det här ser ju ut som, alltså, så här. Det är någon slags steampunk postapokalyps det här. Det är inte riktigt min sorts postapokalyps egentligen.
Fast andra sidan känns det jävligt Fallout på något sätt.
Ja, gör det. Jo, men det kanske är ett så här Fallout i Fallout-världen som den skulle ha sett ut i typ norra Afrika. Alltså exakt samma universum som Fallout, fast norra Afrika istället för USA, kanske.
Och det jag tänkte på när jag sett den här trailern, jag har sett den förra trailern också, men den här är ju liksom den fläskigaste hittills för den här filmen, den som kommer om någon månad. Dels har jag tänkt på att vi har pratat väldigt lite om Mad Max.
Oerhört, har vi nämnt det tidigare?
Jag tror vi nämnde det liksom i postapokalypsavsnittet som någon slags, ja, men du vet, exempel på postapokalyptiska berättelser.
Mm.
Men annars så tror jag liksom inte att vi har gjort det. Och det är ju jättekonstigt, för på ett sätt är det ju rakt i vårt julhus, som, för att ta en konstig anglicism.
Ja, och det, precis när du sa det, så kommer en monster truck hoppande och studsar på sina enorma hjul här. Så att jag är, ja, absolut. Det här är ju, jag är med på det här tåget, om man säger så. Jag tänker så här, en anledning till att vi nog inte har nämnt det är ju att det ändå finns någonting lite så här, det finns någonting reabackigt över ursprungs Mad Max.
Du menar första?
Ja, alltså att det har blivit en kampgrej, en kultgrej snarare än lite coolt på riktigt.
Alltså första är ju den man har sett, i alla fall jag, absolut minst gånger av de tre.
Jag tänker precis serien, menar jag.
Jaha,
okay. Den är lite, så här, lite ocool ändå.
Ja, jo, det är det ju. Men för mig är ju Mad Max-filmerna. Jag har liksom aldrig läst serien riktigt.
Nej, du missförstod mig. Serien av filmer, de tre.
Jaha! Ja, men, men som sagt, den första var väl, om jag inte missminner mig, typ totalförbjuden i Sverige ganska länge, var den inte?
Jo, det låter bekant.
Och det, alltså, bara där är ju någonting som borde attrahera oss väldigt mycket. Alltså, jag tänker, det känns som en sån film som bara gick att se i början i alla fall, om någon hade en obskyr VHS från ett annat land och sen då, dessutom hade en VHS-spelare som kunde spela upp utländska VHS-er. Kommer du ihåg det? Om man hade så här, amerikanska VHS-kassetter, då var man tvungen att ha en speciell VHS-spelare.
Just det, NTSC.
Exakt. Ja.
Det är... Jag tänker att de kanske var rädda att Siewert Öholm skulle börja sätta spikar på hjulen på sin Folka om den här filmen visades publikt och att det var därför, ja, de var förbjuden. Men inte längre. Nu är det ju, det här känns ju helt i linje med det har ju gått ganska bra för de här filmerna. Vad heter de? Death Race och de.
Ja, eller bra,
B-rullar, men
ja, precis. Det har väl gått så här bra i DVD-försäljningen.
Ja, så att säga. Precis. Så att det finns ju, och det här ligger ju helt i linje med någon slags dataspels estetik nu också. Vän av postapokalypsen undrar ju såklart var de får liksom the supplies för att kunna hålla i ordning de här åken. Vi ser tankbilar i trailern, vi ser monster trucks. Alltså, reservdelar är ju en issue i postapokalypsen, det måste vi ju konstatera.
Oh ja.
Så att krita ett litet frågetecken där för realismen. Postapokalyptisk realism. Nej.
Men jag skulle även, vad heter det, komma med den, sticka ut haken med den kontroversiella åsikten att Mad Max-trilogin, om vi bortser från den här fjärde filmen som kommer om någon månad, är den enda filmtrilogin som blir bättre för varje film.
Spännande, ja.
Att tredje filmen är liksom den bästa, helt enkelt.
Du hatade när polisskolan åkte till Moskva.
Det var väl kanske inte polisskolan i Moskva. Är det polisskolan 7 eller någonting sånt där? Det var, jag tror inte den var sämst i serien, men det är ingen favorit direkt.
Nej, jag förstår. Ja, nej, men det där är roligt med just när där liksom uppföljarna putsas. Vi har ju, det finns ju exempel där film nummer 2, alltså jag tänker Terminator, jag tänker Aliens. Där blir ju film 2 rätt fet, men sen spårar ur på något sätt. Men just det där att hitta sin ton under loppets gång är lite spännande.
Ja, det är definitivt. Men du tycker inte det ser lite... Jag känner att det ser lite cirkusirkör ut också, den här Mad Max-trailern.
Ja, men det är väl oundvikligt. Så fort man lanserar freak-begreppet så är det liksom lite ny cirkuskänsla. Det är svårt att ducka för det idag, tror jag. Det som jag tycker känns lite skevt så där, det är ju att det är alla den här sortens filmer nu. Fast and the Furious har ju liksom satt en, oavsett vad man tycker om de filmerna, så har ju det satt en bilåkar eller fordonsåkar standard. Jag säger fordon för det är väl blandat.
Berätta, vad är det för standard?
Ja, men att det är liksom så jävla over the top liksom. Släpp mig i den här tanken från din helikopter så jag kan landa på tåget och åka snålskjuts på det och sen hoppa av ner på motorvägen och spränga 100 bilar. Alltså den nivån är en nivå man måste upp till om man ska göra en Mad Max idag. Och vi ser ju den här trailern, det börjar ju lite spännande, sen är det ju bara explosioner i 2 minuter. Vilket för all del kan vara trevligt, men...
Ja, men jag tänker, på ett sätt var ju, alltså Mad Max 2 var väl med och satte den over the top-standarden också på något sätt. Alltså just hela den standoffen mellan de här två klanerna, eller vad de nu är som vill ha olja. Det var ju också liksom ett fläskigt, vad heter det... En fläskig, inte, jag vet inte om det var så här biljakt, men så här bilkamp,
ja.
Så kanske snarare, med helt galna fordon liksom.
Jag är en stor vän av Dune Buggies, så.
Det är snyggt. Definitivt.
Snyggt. Men alltså, när vi ändå pratar om fordon och sånt.
Ja. Jag tänker på fordonslinjen på gymnasiet när du säger ordet fordon.
Okej, okej. Ja, det här är lite hotare än så, men det är lite samma problematik kan jag känna som Mad Max. Mm. Det handlar om GTA Online. När det kom i 2013, november 2013, då var det liksom... Det var ganska basic. Man kunde bara använda det som fanns i singleplayer-läget. Man kunde så här hotta upp en bil så det gick och streetraca. Och man kunde typ, om man köpte en pickup så kunde man ta den till en så här customizer och snygga till den så den blev som en liten mini-monster truck typ. Men under, vart efter tiden har gått så har så här olika uppdateringar till GTA Online släppts. Och varje gång så har det kommit lite nya fordon och lite nya outfits och lite nya grejer. Alltså, nu är det så sjukt. Nu är det helt bananas. På gatorna i Los Santos idag så är det så här målsökande missiler som skjuter ner attackhelikoptrar. Spelare som cruisar omkring i så här bepansrade flatbeds med maskingevär. Så det är liksom en krigszon. I takt med att så här, allt mer så här militär materiel har introducerats i spelet så har det liksom mer blivit som någon så här bananas battlefield i den här lyxiga, glassiga staden. Någonstans där på vägen så har ju... Alltså om man läser GTA... Man kan läsa GTA 5 som en kritik mot... eller en kommentar kanske till ett konsumtionssamhälle, till ett kändisfixerat samhälle, till så här yta, mycket yta liksom. Men numera så är ju alla de grejerna... Det är ju knappt ens en backdrop. Man ser ju bara rök och explosioner och är livrädd för alla som åker omkring i sina bepansrade jävla militärfordon.
Ja, men kan inte det vara en kritik mot amerikansk inhemsk vapenpolitik eller något sånt där?
Jo, men då menar jag så här, då kanske man skulle ha haft ett stort ökenlandskap och haft alla de här grejerna i och bara härjat. Det hade kanske varit bättre med en sån här Mad Max-värld där man åker omkring i raviner och grottor och sånt.
Men det är ju samtidigt en oerhört attraktiv tanke att det är liksom Rockstar bygger mot. Alltså att det de gör nu är liksom att utveckla världen. Den börjar som någonting vi kan känna igen och sen bara kommer den rasa samman mer och mer så att säga.
Men jag tänker så här, vad blir nästa steg? Ska man flyga B-52 och lägga bombmattor? Alltså, det börjar
nästa
gå
steg dit. är väl att byggnader kan sprängas och liksom gå sönder så att säga. Då kommer det bli ett övade landskap ganska snart.
Då kommer folk bara sitta upp i sina attackhelikoptrar och peppra liksom. Ja. Men det är bara så här, förr så kunde man få tag på en F-15 typ. Och man bröt sig in på militärbasen och lyckades flyga den därifrån för att de sköt missiler efter den och det var NPC som lyfte och jagade en och sånt. Nu kan du äga din egen jet och ha den parkerad på flygplatsen så det är bara att blåsa iväg och spränga liksom. Det, jag vet inte, det känns som att någonting har gått förlorat på vägen lite grann.
Men vadå, vänta, vill du inte att det ska vara så?
Jo, fast vi pratade i vårt universumavsnitt om att så här, GTA saknar lore. Det är liksom det är en falsk detaljrikedom i de spelen. Ja. Men även i den falska detaljrikedomen så fanns det någon slags känsla. Det fanns liksom... Alltså, när man kommer gående där på gatan och går förbi någon så här street-mimare som står och så här tramsar eller man är inne på filmstudion och liksom så. Alltså det man är på något vis i ett Hollywood. Men nu så är man liksom i ett Hollywood där det är inbördeskrig på gatorna. Jag vet inte. Jag tycker inte det känns lika attraktivt längre.
Nej, alltså man kan väl tänka sig att det vore väl... lite så här förutseende av dem och kanske ha olika servrar med olika spellägen så att säga.
Mm.
Någon server där det bara är anything goes och sen någon server där det är lite mer så som du vill ha, lite mer motstånd så att säga.
Fast det är klart att det är så här, det hade varit skittråkigt om ingenting hade hänt också såklart. Det är bara det att så här, tillgängligheten på de här olika fordonen, att man bara kan ringa och beställa ett så får man ett i sitt garage och sen ska man åka ut och mörsa med det här maskingeväret liksom. Ja, jag vet inte.
Men kan man inte till och med, jag spelar inte GTA Online, men kan man inte till och med beställa ett fordon och så kommer det till en levererad?
Jo, precis.
Där
precis.
Du står.
Mm. Ja. Exakt.
Ja, det är framtiden. Mm. Du, jag tänkte vi ska, vad heter det, återuppliva en gammal favorit.
Ja.
En kortis. Jag tänker att vi ska ha en liten Interstellar update. Här i om veckan så började det pratas lite grann om det där originalmanuset som vi funderade på att läsa en gång i Interstellar Updates linda. Och det var då Jonathan Nolan som hade skrivit det manuset en gång i tiden till Steven Spielberg, som pratade om hur slutet såg ut i hans version. För sen då så visade det sig att han och Christopher Nolan, hans bror, skrev om slutet till Christopher Nolans film.
Mm-hmm.
Och han då, vad heter det, i hans version, jag har inte läst manuset, men som han har beskrivit i intervjuer då, så är det att det, där slutar filmen i samma ögonblick som...
Spoiler alert kan vi väl säga.
Fast vad, det är spoiler alert. Det är någonting som aldrig kommer att visas.
Nej, men alltså den har precis släppts på Blu-ray. Så om man har köpt den på Blu-ray nu och inte sett, så vi kommer ju beröra slutet här.
Sant.
Vi kommer beröra slutet. Så att,
jag tänkte bara på att det här var spoiler alert för den som versionen som aldrig blev av. Men det blir ju en spoiler för den riktiga versionen också. I alla fall då. I Jonathan Nolans originalversion så slutar filmen i samma ögonblick som, vad heter det, Cooper då åker in i det svarta hålet.
Mm. Och det är väldigt oklart om han lyckas med att skicka tillbaka den här infon.
Ja, det är ju...
Han vet, för honom är det oklart, för tittaren är det ju inte det. Men han dör liksom när det här kollapsar på sig själv typ.
Ja, men så vitt jag förstod det så får man inte heller som tittare riktigt reda på om datan kommer tillbaka eller inte.
Nej, okej.
Okay. Det underströks ju av flera att det var ett väldigt hopplöst slut i jämförelse då med det som vi fick i filmen.
Ja.
Men jag vet inte, vad tycker du? Hur låter det här? Den så här, dåliga, tråkiga frågan att ställa. Men hade det blivit en bättre film?
Vi hade ju garanterat haft mer att diskutera om filmen efter att ha sett den. Så mycket kan man ju konstatera. Frågan är om det hade blivit en bättre... Ja, alltså...
Jag tänker, det slutet är ju lite grann som i Inception, när den här snurran bara står på bordet.
Exakt.
Och vi aldrig får se om den faller eller inte.
Men jag tänker så här, att eftersom mänskligheten har överlevt och byggt det här svarta hålet, så måste han väl ha lyckats.
Ja, men det blir ju direkt en intressant diskussion. Det förutsätter ju då att det är människan som har byggt det svarta hålet.
Ja.
Det behöver ju inte vara... jag tänker så här, i filmversionen som vi såg, så drar Cooper den slutsatsen.
Just det.
Men vi vet ju fortfarande inte om det är människan som har gjort det.
Nej, så att säga. Det är sant.
Och det blir ju en sån fråga man kan diskutera även i den versionen då, om han dör när han åker in i svarta hålet.
Mm. Men spännande, jag gillar när det finns, alltså när det finns markant annorlunda slut någonstans i planeringen och de sen ändras.
Ja, och det är också så här. Det, för mig så var det lite vanskligt, för det känns som helt plötsligt så när jag såg filmen framför mig, så såg jag exakt allting som var påhängt, så att säga.
Mm.
Och det blev väldigt tydligt att det var påhängt.
Mm.
För det var även de sakerna som var mest, vad ska man kalla dem? Onödiga är ett drastiskt ord, men som liksom mest... överdrivna på ett emotionellt plan på något vis. Jag tänker liksom så här, skriva meddelande till sig själv och till sin dotter i sandgravitation och så vidare.
Apropå manus som förändras, så jag lyssnar på en podcast som heter I Was There Too, där man intervjuar folk som har haft biroller i väldigt stora filmer. Små roller i stora filmer kan man säga. Och i ett avsnitt så intervjuar han alla passagerarna på bussen i Speed. väldigt bra snack. Men någonting som kommer fram där ned från början, så var manuset skrivet så att det var en väldigt tydlig ensemblefilm, att varje person på bussen hade någon egenskap som skulle hjälpa dem att lösa den här situationen. Det var bara det att varje morgon när de kom in till för att spela in scener, så var manuset omskrivet så att det bara var Keanu som gjorde allting. Så i slutändan, alla de här, de trodde att de skulle liksom få vara med och lösa problemet. Men
då skulle de skulle få sitt livsbreak.
Precis. Istället satt de liksom i 3 månader i en jävla buss på en bit avstängd motorväg under stekande sol.
Ja.
Det låter ändå som en väldigt så här bra trivia-späckad inspelning, eller?
Ja, absolut. Keanu Reeves är tydligen helt besatt av att laga sån här, vad heter det? Black rice, heter det så? Eller är jag ute och cyklar? Vad heter det? Ris? Alltså sån, ja men black rice, tror jag.
Vad är det för något?
Någon slags torrstekt ris av något slag. Som han typ hade gjort till sin specialitet. Alltså han lagade liksom, de hade ju catering, men de i bussen, de kunde även äta hans, för han gjorde det varje dag på inspelningen. Hade han en liten panna som han gjorde sin brown rice, heter det. Brown rice.
Brown rice. Ja, men då är jag med.
Ja. Black rice.
men vad heter det? Skörbjuggvarning på Keanu Reeves alltså.
Ja. Han var tydligen han hade det som sitt livsuppdrag att förfina det här receptet tills det blev perfekt.
Ja.
Men du nämnde det här med Interstellar, hopp i rum och tid och sånt. Jag håller nu på och läser Jennifer Marie Brissetts debut faktiskt. Elysium heter den, en SF-bok. Alltså helt svindlande debut. Jag hatar den för att det är hennes första. Liksom. Den är så jävla bra. Och det är sällan, eller så här, jag tänker att så här, sci-fi kan vara det som jag brukar kalla för rymdpang-pang, där man ganska, alltså där det är mer som en västern, fast det utspelar sig i liksom någon slags intergalaktisk miljö. Och sen så finns det ju sci-fi som liksom pushar gränserna för vad som är berättande och vad som är utmanar tanken liksom. Och den här är verkligen den sistnämnda, för det är så här, alltså berättelsen man gör det väldigt lätt för sig om man säger att den loopar och berättar samma berättelse om och om igen. Det är inte riktigt, alltså det är inte en sån. Men för att göra det enkelt, det är för komplicerat för att förklara. Så vi säger att den gör det. Bara det att personerna i den hela tiden förändras. Och det är inte bara så att de byter liksom personlighet och sånt, utan de byter även kön och de byter liksom... alltså det är en väldigt så här lek med identitet och lek med narrativa strukturer. Och lek med liksom, eller lek, alltså det är extremt extremt väl ihopsatt. Jag bara rekommendera lite läsning.
Men ge mig i speechen, vad handlar det om? Alltså är det rymd, är det...
Nej, alltså det är jorden långt, långt fram. Möjligtvis efter ett någon slags kataklysmiskt event. Men det är jag är fortfarande i mitten och det är för rörigt ännu. Alltså man måste det här jag kan nog inte ge en hisspitch riktigt.
Du är i mitten men du vet inte vad den handlar om.
Nej, ungefär så. Eller jo, jag har mina aningar. Man förstår att det är någon form av program som buggar. Alltså det här är liksom, jag tror att det handlar om någon slags sparade minnen det här, men att man vid avläsningen av dem alltså tolkar fel. Det är därför alla byter identitet och kön och sådana saker.
Mm-hmm.
Men hoppen mellan hur den berättas från första person ut till liksom, inte första person, men alltså, ja, jag kan inte alla litterära konstruktioner för att förklara på ett bra sätt, men väldigt bra, precis det, ofilmbar, helt ofilmbar tror jag, det gillar man ju.
Okej, men inte du anar ingen sån, vad heter det? Vad heter den? Edge of Tomorrow filmatisering på horisonten.
Nej. Det kan jag inte säga.
Nej. Ja. Ja, bra.
Men jag lägger namnet Jennifer Marie Brissett på minnet, för om hon fortsätter skriva så kommer det bli feta grejer, tror jag.
Jag skulle vilja göra en liten, vi kan kalla det lek med dig.
Som det här lekavsnittet.
Ja, det här är lekavsnittet. Det kan det definitivt vara. Jag vet inte vad man ska kalla det. Jag har inte hittat på något snärtigt namn på den här leken. Så vi kör en sån, bara, vad heter det, deskriptiv titel på det istället. Gissa diktatorn.
Okej. Okay.
Ja,
ja.
Det var så här, tidigare i år så läckte CIAs psykologiska utvärdering av Vladimir Putin ut. Och där pekades då bland annat den här ryska, vad ska man kalla honom, autokrat?
Ja.
Ja, typ. I den här rapporten så framgick det bland annat att hans mest utmärkande psykologiska drag var en slags autism. Vilket ju är kontroversiellt på någon slags... Alltså det är så här, jag tänker så här, det här måste ju vara någon form av så här medveten läckt propaganda i princip.
Mm.
Med anledning av det då så publicerade det amerikanska magasinet Mother Jones några utdrag från CIAs tidigare psykologiska utvärderingar av olika, inom citationstecken, internationella ledare. Och de är ganska svåra de här. Men jag tänker så här, jag har översatt då liksom någon slags sammanfattning av de här psykologiska analyserna på några stycken av de här. Jag läser upp och ser om du kan gissa.
Vad pratar vi för tidsspann här ungefär?
Alltså... Vi pratar 1900-talet.
Okej.
Okay. Vad heter det? Jag kan säga så här, en från mitten, en från eftermitten och en ganska samtida.
Ja, ah, okej.
Okay. Jag kan säga vilken som är vilken också, så du har en sportslig chans att kan, i alla fall gissa. Så att säga. Men en lite trivia i sammanhanget innan jag börjar är också att Ronald Reagan då, han var inte, surprise, surprise, en så stort fan av att läsa saker. Så att när han var president så presenterade CIA de här psykologiska utvärderingarna för honom i form av videoklipp som var liksom då med en berättarröst och musiklagda. så han skulle slippa sitta och trycka i sig text. Men vi börjar då med, vad heter det, den lite mer samtida. Är du beredd?
Ja.
Alltså det är verkligen så här. Jag tänker så här, jag avslöjar sen svaret och så kan vi diskutera hur giltiga de här analyserna är egentligen.
Ja.
Det är absolut, jag hade aldrig tagit det här. Men analys nummer ett. Trots att man lätt kan tro det är han inte psykotisk och är för det mesta i kontakt med verkligheten. Han utpekas ofta som plågad av svår personlighetsstörning. Under svår stress uppvisar han ofta ytterst bizarra beteenden. Han beskrivs även som mitt i eller i början av en pågående medelålderskris.
Mitt i eller...
Kan man leda, han är död nu.
Ja, jag tänker Kim Jong-il.
Nej. Men det hade du kunnat vara. Det är alltså Muammar Gaddafi.
Aha. Ja just det, medelålderskris. Han körde omkring i Ferraris och mycket sånt, va? Var det inte det?
Mycket så här bråliga kaftaner, va?
Som någon slags, alltså så här, om Ebbot bodde i Monaco.
Ja, eller exakt. Eller så här, Thomas Di Leva som oljemagnat eller någonting.
Ja. Mycket färger. Ja, det...
Men jag tänker på det direkt så här, vad heter det? Han utpekas ofta som plågad av svår personlighetsstörning. Det gör väl alla diktatorer?
Ja, det är liksom alltså det var ju någonting om verklighet, alltså från vänd, eller?
Nej, för det mesta i kontakt med verkligheten.
För det mesta i kontakt med verkligheten. Alltså, jag har svårt att se vilka despoter som bara var godhjärtade och alltid i kontakt med verkligheten. Alltså jag tänker på han... Vad hette han i Turkmenistan som fick såna här impulser och förbjöd singback på tv, förbjöd skägg. Alltså så här, det var så mycket så här, mycket så här små beslut som gällde direkt. Det var han som byggde en gigantisk staty av sig själv som roterade i takt med solen, som alltid hade solen på ansiktet på statyn. Jag tänker att den sortens ledare, det finns ju ingenting, alltså de är ju ganska långt ifrån en verklighet någonstans.
Ja, jo. Jag antar att...
Jag är helt för singback-förbudet på tv.
Ja, men jag tänker att det finns en någon slags distinkt skillnad i att man gör de här sakerna för att man vet att det är propaganda och man vet att det är knasigt, men man gör det för att liksom demonstrera makt, och man gör det därför att man tycker att det på riktigt är en rimlig och bra idé att förbjuda Singback.
Ja, precis.
Du förstår vilken skillnad jag menar på något sätt.
Absolut, absolut. Och det kan jag liksom... Den där grejen finns ju alltid så här, när Nordkorea är ute och hojtar om att de ska dra en atombomb liksom på USA. Tänker de tanken, eller är det liksom bara för att så här, ge folket lite pepp liksom, yeah, så. Jag antar att om detta tvistar många lärde.
Men vi tar en till då. Nu är vi på typ 70-80-tal. Han är en sorts överdriven skådespelare som inte tvekar att använda simpel humor för att göra poänger. Otroligt känslig med sin personliga heder och har svårt att ta pikar, speciellt mot sin person, sin politiska övertygelse eller sin nation. Han tycker själv att han är ovanligt ärlig, trots att han gärna spelar med kalkylerande bluffar. Det är även svårt att urskilja om hans ilska är äkta eller fejkad. Han har dessutom svårare att dölja sitt temperament när han är trött. Vilket är så här. Så det skulle kunna låta som en så här, någon som skriver horoskop.
Ja.
Så bara så här, du har svårt att kontrollera det när du har sovit dåligt. Man bara, ja, det gäller väl alla. Alltså man behöver inte vara diktator för att ha svårt att dölja sitt temperament när man är trött.
Jag drar till med någonting. Idi Amin.
Nej, det är Khrushchev det här.
Khrushchev, okej. Okay. Ja.
Det är också så här...
Fast du sa 80-tal, inte det är fram till 79.
Dog han 79 redan?
Kanske inte. Är det inte i slutet av 70, början av 80, där det är extremt turbulent med tre ledare på väldigt kort tid innan Gorbachev?
Ja, vänta, det låter bekant. Jag gör en...
För det finns ju någon inte så känd sovjetledare där som är i 2 månader eller någonting innan... Det var länge sedan jag var i dessa ämnen, så alla som sitter och pluggar historia där...
Han dog redan... Nej, Leonid Brezhnev... Nej, det är Khrushchev. Jag tänkte på Brezhnev. Det var därför jag sa 70-80-tal.
Jaha. Ja. Nej, Khrushchev, det är ju 56.
Ja, precis. Förlåt, jag ber så hemskt mycket om ursäkt.
Ja.
Brezhnev, Khrushchev.
Ja.
Potato, potato.
men visst är det så, när Brezhnev går bort, är det inte 2 på kort tid och sen kommer Gorbachev? Du som har ninja-googlat.
Nej, men Brezhnev är väl en av dem i alla fall. Ja. Ninja-googlar du nu?
Ja, det här måste vi reda ut. Sovjet leaders, googla. List of Soviet Union leaders. Nu ska vi se här.
Bra bandnamn annars.
Ja, men här, alltså, nej, okej, Brezhnev var till 82. Sen kom ju Andropov mellan 82 och 84. Sen kom Chernenko från 84 till 85. Han hade en kort sittning, knappt ett år. Och sen kom Gorbachev.
Men Brezhnev då?
82, så att om du inte hade sagt Khrushchev, då hade det varit lugnt.
Ja, skitsamma. Vi tar sista då. Den här, vad heter det?
Alltså, vänta, ska vi klippa bort? Jag sa 56, alltså det är ju då Stalin försvinner, så tar ju Khrushchev över efter Stalin. Det är ju det som sker 56. Det är inte att Khrushchev dör. Hur fan? Här borde man ju kunna.
Ah. Nej, men borde man verkligen kunna det här? Jag känner absolut ingen press att man borde kunna dem. Så vad heter det? Alltså, det här är väl som att man inte kan kunga ätten. Alltså, så här, vem som tog över efter vem?
Ja, okej. Okay, ja. Men om jag inte, då får jag inte säga att jag faktiskt har pluggat rysk historia 5 poäng en gång i tiden.
Jag tycker vi ska ha kvar allt det här vi pratar om nu i programmet.
Ja.
För transparensens skull.
Ja, jag får stå här med min slokande röda fana
ja.
Och bara inse att jag inte kan deras historia.
Ja, men sista nu då. Jag bara kör. Inte tuttal om saken. Han har starka drag mot en personlighet präglad av motverkande agerande. Det är alltså jag hittade ingen bättre översättning. Det är alltså ett psykologiskt fenomen när man bearbetar trauman genom att agera motsatt resten av livet, tror jag. Ett beteende som präglas av envishet för att överbrygga svaghet och förmjukelse, och ibland även för att hämnas skador eller törnar mot hans heder. Sexuellt sett är han en fullblodsmasochist. Hans dolda heterosexuella fantasier syns bland annat i hans många användningar av metaforer. Att han är ogift tyder dessutom på att han inte är kapabel att fullborda sexualakten i normal mening.
Okej. Så att det är alltså den ogiftes, det är anledningen till att folk inte gifter sig. Eller att de inte har långa förhållanden. De är inte kapabla. Ja. Ja.
Vem är det här då?
Jättesvårt. Jag får säga Genghis Khan, men det är kanske lite för tidigt. Nej, ja. Alltså, ja, Castro.
Hitler är det här.
Hitler, ja.
Vad heter det? Men det jag tänker är, alltså, man undrar vad de här psykologiska utvärderingarna som CIA gjorde har använts till.
Mm.
För att de, alltså, det är ju så här horoskopnivå på dem.
Ja.
I sin allmängiltighet på något sätt.
Det är ju väldigt allmängiltigt, måste jag säga. Alltså just det där, ja.
Mm. Och när det inte är det, då känns det så här hänt extra nivå. Som det här med att Hitler sexuellt sett är fullblodsmasochist. Det har de inte någon jävla aning om, eller?
Nej, om de inte har haft någon kvinnlig CIA operative. Ja, det här var innan CIA i och för sig. Men någon kvinnlig operative på plats som kunde kolla detta. Eller manlig, ja, kanske, för den delen. Kanske.
Men jag tänker att så här, man blir ändå så här nyfiken då på vad det är de insinuerar här. När de har pratat om att hans dolda heterosexuella fantasier syns bland annat i hans förmåga att, eller hans många användningar av metaforer. Det, alltså, för mig så är det här någon som har en klar bild av vad som försiggår i Hitlers sängkammare. Eller i alla fall i hans sexuella fantasi. Men man skriver liksom inte ut vad det är, utan det är bara så här, men det är mycket metaforer där.
Ja. Nej, det, jag vet inte vad användningsområdet är för sånt här. Alltså om man ska gå in och förhandla med någon galen jävla diktator, så känns det som att så här personlighetsdragen, ja. Jo, det kanske är intressant, men jag tror att de flesta är väl så här, om man tittar på deras geopolitiska ambitioner, så tänker jag att man får bättre ledtrådar till vad personen är ute efter.
Antagligen.
Fast jag kan ha fel. Ja. Nej, det gick så där. Jag tycker inte det var en så rolig lek.
Nej. Nej, men jag kanske skulle ha understrukit ännu mer när vi började hur, alltså, att det på något sätt, poängen är att det kändes så jävla allmängiltigt på något sätt.
Jag får flashback till när det var på spåret och du drog till med Atlantis när du sänkte mig. Bondens domän.
Jo, men det var ju en smart grej. Det här var ju bara humbug alltihop på något sätt. Vi går vidare.
Yes.
Jag vet att det här smärtar dig lite grann, Billy, men jag tycker ändå att vi ska prata lite Tidal innan vi avslutar. Berätta varför du är så himla... Alltså, jag ser redan nu att du bara så här suckar inombords. Varför är du så motvalls med Tidal?
Ja, men jag tror när vi pratade om Spotify för liksom, jag vet inte, 10 avsnitt sen eller någonting, då är jag för mig att jag sa exakt samma sak, och jag upprepar den nu, att så här, det är så himla deppigt att så här, kultursidor och kulturjournalister har låtit techjournalisterna vinna. För när en sån grej som Tidal lanseras, då blir det här liksom, ja, hur mycket kan de tjäna? Och kan de gå om Spotify? Marknadsandelar, konkurrens. Alltså det blir så här, ja men herregud, vem pratar om innehållet? Alla är fullständigt ointresserade av så här soundet på Drakes nya, typ. Ingen bryr sig om att bryta ner det i beståndsdelar. Däremot så ska man diskutera konkurrensen, mäta, titta, användarbeteenden. Och jag tycker att man ska så här, man måste hålla isär de där två grejerna. Och jag är så jävla ointresserad av logistik. Alltså det var ju ingen som så här, nu har de öppnat ett nytt CD-presseri i Leipzig. Undrar hur det kommer påverka svenska skivförsäljningen. Det var ingen som hade den diskussionen för 20 år sedan liksom. Det var ingen som brydde sig vart skivorna pressades eller vart de såldes eller någonting, utan man pratade om musiken. Men nu helt plötsligt så har hela liksom något jävla jätteaströkigt distributionsled.
Det... Jag älskar att det blir så jävla, det var bättre förr.
Nej, jag säger inte att det var bättre förr. Det är jättespännande med streamad musik och bla bla bla. Det är jättekul med SoundCloud. Men alltså, vi hade den här diskussionen när MySpace kom för 10 år sedan. Bara, kolla MySpace, allt är möjligt. Vi behöver inte ha den igen, liksom. Lägg ner.
Det
är
så här... Jag håller med.
Åh, så trökigt.
Jag håller med, verkligen med om att, så här, om att journalistiken här gör kanske inte vad den borde göra. Men på ett sätt så kan jag känna att det inte helt och hållet är journalistikens fel heller. Det, för att, så här, det vi såg i den här nylanseringen av Tidal, alltså, för det är så här, det är inte en ny produkt, utan det är nu är den bara ny därför att Jay-Z har köpt den och säger att nu finns den. Fast den har funnits redan ganska länge. Men när man såg den här, inom citationstecken, keynoten i början av veckan här, och man ser de här artisterna, dels i någon slags promotion-klipp, höra Jay-Z prata om hur det här är hur det är spännande att få vara del av någonting som kommer förändra världen för alltid, etc. Alltså det är liksom så här, Kennedys tal om att resa till månen känns ju blygsamt i jämförelse med att höra Jay-Z prata om Tidal.
Vi ska streama det lossless, not because it's easy, but because it's hard.
Exakt. Men och sen då ännu värre när man ser den här själva keynoten, när de här artisterna går upp på den här scenen och står där och ska skriva under någon slags pledge som liksom visar att de är en del av den här Tidal-sfären. Alltså det jag menar är att problemet där är att artisterna själva går över till fel sida, så att säga.
Ja,
de upphör att vara artister och blir liksom branschfolk.
Mm. Mm.
Och det är så här, det, för mig är det det som känns så jävla smutsigt. Alltså att se de här personerna som liksom på något sätt ska vara, och i alla fall odla bilden av att vara de liksom coolaste människorna på planeten.
Mm.
Det är liksom så här, det är våra superhjältar. Mm. Det är liksom så här, superstjärnorna inom popmusik. De står där och liksom så här, pratar om en tjänst och en app och om liksom så här, hur bra det här är och hur det här är för oss och så vidare och så vidare. Och det är liksom, jag vill spela upp en grej. Jag kan lyssna på det här bara.
Today is the day. Today is the day. Today is the day. Today is the day that we begin that journey together, all of us as one, because we believe that Friedrich Nietzsche couldn't have been more right when he said, without music, life would be a mistake.
Alltså jag tänker att det här är liksom den här nivån av självbedrägeri är, alltså på ett sätt är det ju det här de pysslar med när de står på scenen också, alltså ja. Den här typen av hybris.
Mm.
Men problemet är att här är det inför en så här branschgrej.
Ja, beställ redan idag så får du den här grönsakstärnaren på köpet.
Ja,
det är så här tv-shop liksom.
Ja, men precis, det är liksom det är, men det, jag vet inte. Jag blev otroligt desillusionerad när jag tittade på hela det här spektaklet med de här artisterna.
Men någonting här händer ju, alltså så här, en artist eller en stor personlighet så där. Hens roll är ju att vara en flykt på många sätt. Alltså om man står på en spelning och liksom de tonar ner musiken och artisten håller en monolog om att leva och liksom få hela publiken att sträcka upp händerna i luften och skrika med och alltså så här väckelsegrejen och sådär. Alltså det är ju så här, det är ju så jävla nödvändigt att få den grejen. Men när man tar den rollen och liksom lägger över en lansering av en app, då blir det så jävla deppigt på många sätt. Alltså det blir så här, det är lite som ja, men det är som om man skulle haft ett så här Insta-konto. Om Kate Bush hade ett Insta-konto och postade från så här Tesco, bara kolla vilken billig mjölk det var idag, typ.
Mm.
Så jävla deppigt för den för den mystiken, eller vad man ska säga. Det här ska inte vara människor som lanserar appar och sitter i så här projektmöten. Bara, ja, men den dagen så lanserar vi den här med en annons där. Utan de, man fattar ju att de gör sånt, men man vill ju, man tänker att de ska vara någonting annat. Liksom.
Ja, men och sen, alltså, alltså också, även i den här, i det här, alltså i det här klippet som är liksom då själva PR-filmen, så är det också så, här, så oerhört tydligt hur ja, men alltså hur allt bara är en enda stor konstruktion. De står liksom och skålar i champagne och tycker att och medan Jay-Z voicear och pratar om hur stort det är, och det blir liksom, alltså det blir så svårt att tro på de som alltså så här, som trovärda artister i stort på något sätt. Alltså därför att det liksom, men därför att de står liksom på fel sida men är iklädda rollen från den andra sidan, så att säga. Alltså det på något sätt tror jag att det hade varit, hade känts bättre om de liksom så här hade pratat om en ny app i liksom mjukiskläder, och vad heter det, de hade liksom, Daft Punk hade stått där utan sina masker, och Madonna hade haft på sig sina vanliga kläder, inte sina scenkläder. Då hade det varit mycket mer okej på något sätt. Därför att då hade de varit privatpersonen eller liksom affärsmannen av sig själva. Men det spelas så otroligt tydligt på att de är, att det är artisterna som gör det här på något sätt. Jag vet inte. Rys, skämskölj fick jag.
Men jag vill hävda ändå att så här, jag tror att Sverige är exceptionellt när det gäller också att aldrig prata om innehåll, för att vi inte behärskar att ha ett samtal om det. För att när Nobelpriset i litteratur tillkännages så här, ja, titta, den här vann Nobelpriset, det är liksom nyhet nummer ett. Alltid är nyhet nummer två därunder ett foto på någon förlagsperson som sitter med ett glas champagne, och så är rubriken "Jubel på förlaget, devis trycker extra upplaga". För det är bara det som är mätbart. Så här, kolla, de kan sälja massa grejer här. Det är mätbart. Att prata, alltså så här, att ha en vettig diskussion om den här poetens eller författarens så här, liksom roll för vår mänskliga existens, typ. Det är det ingen som, alltså det är ingen som kan liksom prata om det annat än i så här mossiga kulturkanaler där det liksom skrivs en essä och det är väldigt svårt att ta till sig.
Ja, men det är inte det som är, alltså det är väl det man försöker göra med just den, alltså den typen av rapportering. Alltså då menar jag den "här firas det på förlaget". Det är ett sätt att konkretisera storheten i det där som står i essän på något sätt. Alltså om du beskriver hur ja, men hur Tranströmer då, som att han har vunnit Nobelpriset, om du understryker hur Tranströmers lyrik har påverkat den internationella poesin i världen och vilket så här, inflytande han har, och vad det är i hans poesi som gör det, så är det liksom ytterst få som bryr sig.
För att de flesta har inte ens hört talas om honom.
Ja, men det är väl exakt samma sak som att så här, när man i CERN skickar, vad heter det, atomer i sin den här Large Hadron Collider röret så beskriver man snarare så här, de kan upptäcka gudpartikeln, eller du vet, alltså därför att det också är betydligt mycket så här sexigare sätt att förklara vad som vad de gör, snarare än, istället för att beskriva liksom det själva vetenskapliga.
Fast då är de ju ändå inne på vad de pysslar med. Det är ju inte så här att CERN gav 100 nya jobb till regionen. Alltså det är inte den där meta det är inte den där metagrejen som alltid dyker upp. Och jag kan bli så här, just med populärmusik eller
något. Nej, men vänta, förlåt. Ja. Jag tar tillbaka det med gudpartikeln. Istället så står det ju självklart, vad heter det, de kan skapa svart hål som gör att vi kommer gå under. Det är den vinkeln är det, snarare.
Ja, okej. Okay. Jo, men det ger jag dig. Men jag kan känna så här, just med musik så är det så här att media i stort har ju sedan länge bara släppt all form av populär musikbevakning. Det är liksom enda gången som det skrivs någonting om någon svensk artist som är ny, det är när de får vara förband till Miley Cyrus, eller när Miley Cyrus skickar ett tweet till dem och frågar "Are you guys in LA?" Då blir det en nyhet. Men...
eller när de gör reklam för Volvo.
Ja, exakt. Men där vill jag mena att många yngre medier faktiskt är mycket bättre på det där. Jag tycker ni gör ett jättebra jobb i P3 Spel med att prata om innehållet i spel, exempelvis. Inte så här, ja, den här DICE anställer 40 pers, ny motor, succéspelet. Alltså det är inte de grejerna, utan det är så här, shit, vad innebär vädret för spelupplevelsen? Och så är 40 minuter, snack om det. Det är skitbra. Och det görs ju tv. Jag menar, det gör vi delvis här i Oddpod kring tv-serier, men det görs också på massa andra ställen, liksom massa olika tv-poddar och sånt.
TV-dags till exempel.
TV-dags, exakt. Att där förmår man att så här...
Eller ska vi bara säga saker som vi själva är eller har varit involverade i?
Och det är ju en ganska nytt fenomen att liksom närläsa... TV-cirkeln på SVT med Johanna Koljonen, också närläsa tv-program så, det görs jättebra, men att försöka närma sig liksom in, alltså ja, jag vet inte, det är bara någonting som skär så in i helvete när det här Tidal, för grejen är att jag upplever att innehållet i tv-serier tar ändå större plats än en diskussion om så här, nu gör Netflix en ny startmeny. Alltså så här, Netflix skapar sina egna nyheter i och med att de gör egna serier, men om man tänker de andra, Viaplay och HBO Nordic och de, alltså tjänsterna, det är bara ett sätt att visa det de gör. Nyheten är, vad gör de? Men så är det inte med musiktjänster, utan då är det bara så här, under vilken stuprör ska jag lägga mig för att få denna flod av ny dålig musik som det släpps alldeles för mycket av, istället för att försöka så här, sortera ut vad är bra här, vilka droppar ska jag slicka upp när de har landat på marken.
Ja, men det, problemet är väl också att
apropå
att
jobba mycket metaforer.
Nej, men jag tänker så, problemet är väl också när, alltså just också så här, i playlist-samhället, så är det väl på något sätt helt irrelevant att prata om de sakerna på ett sätt, eftersom att så här, det finns en idé om att innehållet är ju bara vad du själv sätter ihop och så vidare, och det ska inte komma någon som skriver på någon nöjes- eller kultursida och prata om vad som är bra och vad som är dåligt. Alltså, det jag tänker att så här, inom popmusik så är det supertydligt att recensioner idag är 200 tecken långa och slängs in på någon hylla i tidningen på sin höjd. Om det inte är så många getingar eller plus får Rihannas nya singel. Och då är det ju, då spelar man ju bara på liksom, vi har hört den innan ni har grejen, så att säga.
Visst.
Men så det tänker jag är en väldigt så starkt bidragande orsak. Men sen tror jag också att, alltså, jag kommer låta supermossig och konservativ nu, men jag tror också att så här, folk har tappat kvalitetskravet på musik i otroligt stor utsträckning. Och det menar jag, med det menar jag att vi är liksom så här, alltså det är så här, nu kommer vi in lite på Spotify ändå, men det som så här, det Spotify-samhället har gjort med oss är att vi har blivit otroligt passiviserade. Alltså det finns en tanke om att vi ska vara otroligt bra på att interagera och liksom skapa spellistor och liksom har otrolig frihet att utforska musik och så vidare. Och det gör många i stor utsträckning. Men i ännu större utsträckning så är det ju bara att man blir liksom sondmatad med skiten som skivbolagen har bestämt, så att säga. Alltså på det gamla sättet. Och jag ska bara dra ett kort exempel. Jag gjorde ett experiment för några veckor sedan där jag i 2 veckors tid bara lyssnade på Spotifys kurerade spellistor. Och det var så här, alltså det var olidligt. Inte för att det var dålig musik, utan för att så här, det kände, jag skrev en tweet om att det kändes som att befinna sig i ett reklamfilmssjok på tv. I det att det var liksom musik som var snygg inom citationstecken, men helt ointressant rakt igenom. Alltså en låt på 10 var kanske intressant, allt annat var liksom bara smart, snyggt producerat, låg väldigt bra i samtiden. Så Ed Sheeran-låtar liksom.
Ja.
Musik som ingen någonsin har bett om, men alla men ingen hatar heller, för att man inte liksom har en åsikt bara.
Men samtidigt så det går att backa bandet 20 år och konstatera att så här, just det, Aqua låg på topplisterna och de som skulle vara lite så här coola och brukade åka till Ibiza, de köpte så här Café Del Mar volym 14.
Vad fan, hellre att Aqua ligger på listorna? För att då är det finns en transparens i det. Alltså förstår, där ser man cynismen, vad heter det? Alltså det är musik som bär cynismen med stolthet. Alltså det man har, det är liksom den största hitten heter Barbie Girl, Like in Plastic, It's Fantastic, går texten och så vidare. Det är liksom man bara säger, yes, det är jättebra, håll er där så vet vi exakt vad som är fienden. Det är mycket svårare i en värld där musik som är bra blandas ut med all skit på topplistan liksom.
Ja, men det är sant. Det är sant faktiskt.
Det finns ingen ärlighet kvar i den här jävla skitvärlden.
Nej. Fuck that.
Och med det rundar vi av.
Det gör vi. Jag ska gå och lyssna på Christian Löfflers nya EP York, som är väldigt bra, kan länka.
Ja, men det låter härligt. Ja.
Vi ses väl nästa vecka. Nu är jag bara arg. Nu är
jag
så jävla förstörd. Fan.
Glad lång, det blev en tråkig lång fredag ändå.
Ja.
Jesus fick som han ville.
Ja, nu ska jag deppa. Ja. Vi återuppstår så småningom.
Det gör vi. Ha det
nästa
bra.
Vecka. Hej då.